Den här veckans andakter klockan 7.15 kommer från Växjö och leds idag av domprost Gustav Adolf Danell. Växjö domkyrkas motettkör medverkar och körledare och organist är Ture Olsson.
Jag vill idag säga någonting om auktoritet. Auktoritet är nu för tiden ett misstänkt begrepp. Vi ska inte ha några auktoriteter, heter det. Vi moderna människor ska vara självständiga, fria, myndiga. Det låter säga sig. Det är bara det att när den ena auktoriteten går ut, så går en annan auktoritet in. Där Gud går ut, där går djävulen in, säger ett gammalt ordspråk. Som stämmer ganska bra än idag. Guds bud gäller inte längre, säger man. De anses vara föråldrade. De är för negativa. Att förbjuda någon något kan skapa komplex. Var och en ska välja själv. Hur det går om var och en ska göra som han eller hon vill utan hänsyn till andra, det går lätt att räkna ut. All samarbete, all samlevnad blir till sist omöjliggjorda. Den som tror sig vara auktoritetslös har i regel sig själv till auktoritet. Eller också är han slav under en annan lika hård auktoritet, den allmänna opinionen, det som alla tycker, det som för tillfället är modernt. De auktoriteterna är mycket nyckfulla och mycket grymma. Det är synd om dem som råkat in under sådana auktoriteter som mitt själviska, högfärdiga, ombytliga jag. Eller trycker från människors växlande tycken. Jesus är en auktoritet av helt annat slag. Hans lärjungar såg upp till honom, de älskade honom, de trodde på honom. Hans ord var för dem högsta lag. Men de lydde honom inte av rädsla, inte av tvång, inte under hot, utan helt enkelt därför att de litade absolut på honom, även när de inte förstod vad han menade. När Jesus på långfredagen hade blivit korsfäst och dödad, följt allt samman för dem. Nu var de verkligen utan någon auktoritet, men de kände inte alls detta som en befrielse, tvärtom. De stängde in sig av fruktan för judarna, en i sanning dyster samling unga män var samlade i nattvardssalen. Dörrarna hade de för säkerhets skull stängt. Människor utan tro, utan auktoritet, utan mod, betryckta och ängsliga, rädda. De var rädda för människor. De var rädda för sig själva, de hade dåligt samvete, ty de hade alla svikit. Då inträffade det oförmodade, det otroliga. Jesus, han som de sett hänga död på korset, som de visste var lagd i graven utanför Jerusalem, stod mitt ibland dem. Densamme som förut och ändå annorlunda. Han var inte död. Han levde. Han hade segrat. Varför hade man dödat honom? Jo, därför att han framträdde med anspråk på en absolut auktoritet. Inte som en människa som med våld och hot driver igenom sin vilja. Inte som en tyrann eller diktator. Inte grym och hård. Utan god och kärleksfull. Men ändå med anspråk på att vara ingenting mindre än Guds son. Gud själv i människogestalt. Det var dödsorsaken. Om man hade minskat ner sina anspråk och nöjt sig med att vara en profet bland andra, en mänsklig messias bara, då hade han inte blivit dömd till döden. Nu var graven tom. Petrus och Johannes hade tidigare på dagen varit där och konstaterat att kvinnornas påstående var sant. Stenen var bortvältrad, linnebindarna och huvudduken som han svept honom i låg ordentligt hopvecklade. Ett gravro var uteslutet. Men honom själv hade det inte sett förut. Men nu visade han sig för dem. Hans genomstungna händer, hans uppstungna sida var bevis nog för att han var densamme. Rösten var densamma, han var sannerligen uppstånden. Därmed var hela tillvaron förändrad för lärjungarna. Det första ord Jesus riktade till dem var frid, shalom. Det var det vanliga hälsningsordet, men han fyllde det med ett nytt och rikt innehåll. Det betyder först och främst, segern är vunnen. Det betyder för det andra, era synder är förlåtna. Allt är försonat. Jesus blev därigenom åter deras högsta auktoritet, deras ende herre. Men det förunderliga var att han gav dem del av sin auktoritet. Han andades på dem och sade, tag emot helig ande, så som fadern har sänt mig, så sänder och jag er. Det blev hans ombud, hans representanter här i världen. De skulle tala på hans vägnar i hans namn. Han skulle tala genom dem. Detta är den apostoliska auktoriteten, den av Herren Jesus själv givna myndigheten. Det är på grund av den och i kraft av den som prästen brukar inleda sin predikan med orden i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn, eller bara i Jesu namn, vilket är detsamma. Det är idag som på Jesu tid så att världen inte kan tåla en absolut auktoritet. Människor kan inte tåla den absoluta sanningen fastän de säger sig söka sanningen. De vill inte underordna sig vad Gud befaller, så som Jesus gjorde, han som var lydig in till döden. Därför kan de inte heller tro när han säger dina synder förlåtas dig. Kyrkan binder syndaren i synden genom att kalla synd för synd. Det kan man inte heller tåla idag. Man säger, det finns inte någon synd. Vi ska inte ha några skuldkänslor. Allt är lovligt. Men kyrkan säger med apostlarna och Jesus till människorna, ni har syndat. Det är inte tillåtet att leva så, att handla så. Guds bud är oryggliga. Det är det ena. Det andra som är ännu större och viktigare är att säga, dina synder är förlåtna för Jesu Kristi skull. Det kan du lita på. Det är absolut säkert. Jesus har själv sagt det. Han säger det idag genom sina sändebud. I avlösningen heter det, begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, då är och fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsägrar dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Sådan är Jesu auktoritet. Den består framför allt i att han kan förlåta synder. Och han har givit apostlarna och deras efterföljare fullmakt att på hans vägnar förlåta synder med gudomlig auktoritet, ty han är sannerligen uppstånden. Vi sjunger nu psalmen 109, den första versen. Evangelisten Johannes skriver: på aftonen samma dag, den första veckodagen, medan lärjungarna av fruktan för judarna vore samlade inom stängda dörrar, kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: frid vare med eder. Och när han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida, och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Åter sade Jesus till dem: frid vare med eder, så som Fadern har sänt mig, så sänder och jag eder. Och när han hade sagt detta andades han på dem och sade till dem: tagen emot helig ande. Om I förlåter någon hans synder, så är de honom förlåtna, och om I binder någon i hans synder, så är han bunden i dem. Heliga Herre Gud, du som har bortjagat nattens mörker ifrån oss, vi upplyftar våra händer till dig. Låt din rättfärdighet sollysa in i våra hjärtan. Gör oss till ljusets barn och till arvingar av dina eviga gåvor. Amen. Och så sjunger vi psalmen 109, den sjätte versen.
Thank you.
Adolf Danell ledde morgonandakten. Växjö domkyrkas motettkör sjöng under ledning av domkyrkoorganist Ture Olsson, som också på orgeln i Högstorp kyrka framförde Christ lag in todes banden av Johann Sebastian Bach. Slut från Växjö.
Andakt från Växjö.
Sveriges Radio Växjö. Morgonandakten leds av domprost Gustav Adolf Danell. Växjö domkyrkas motettkör sjunger under ledning av domkyrkoorganist Ture Olsson.
Idag ska vi säga någonting om tvivel. Det finns olika slags tvivel. Somliga skryter med sina tvivel. De trivs med att tvivla och vill för allt i världen inte bli tagna ur dem. Andra plågas av sina tvivel. De ville tro men kan inte. För många som växte upp i kristen miljö och mottagit starka barndomsintryck kommer tvivlen som en frostnatt som dödar allt liv. Med sitt hjärta och sina känslor vill de tro, men det kalla förnuftet säger nej. Det blir en spänning mellan hjärna och hjärta som hotar att spränga hela människan. Aposteln Thomas hörde inte till dem som lekte med sina tvivel. För honom var det blodigt allvar. Det är alldeles tydligt att han hörde till dem som ville men inte kunde tro. Han var kluven i sitt innersta. Liksom de andra lärjungarna hade han trott på Jesus, inte bara så där i största allmänhet som många kan göra idag, att de tycker att Jesus var en stor man som med sitt liv, sina gärningar och sin död kan inspirera oss att bli bättre människor och så klara oss igenom detta svåra livet något sånär. Han hade stått tillsammans med Petrus och de andra vid Caesarea Filippi när denne på Jesu fråga bekänt att han var Messias, den levande Gudens son, så som Jesus själv bekänt inför Kaifas och Stora rådet. Hela denna tro, alla dessa förhoppningar hade nu slagit sönder. Allt syntes nu bara som en vacker dröm. En död messias, en död gud upphängd på skammens trä, det var en orimlighet. Och att döda skulle kunna uppstå, det visste Thomas lika väl som vi moderna människor, att det var en omöjlighet. Lazarus hade återkallats i livet, änkans son i Nain likaså och Jairi dotter, men då levde Jesus. Han hade återuppväckt dem, så som profeterna Elia och Elisa hade gjort 800 år tidigare. Men vem skulle kunna återuppväcka den korsfästa? Andra kunde han hjälpa, sig själv kan han inte hjälpa, hade hans fiender hånande sagt när han hängde på korset. Hade det inte rätt? Inte kunde han uppväcka sig själv från döden. Thomas ville inte, kunde inte tro utan att ha säkra bevis. Han kunde inte tro bara därför att andra sagt att Jesus hade uppstått. Han måste se med egna ögon. Han måste få röra vid den uppstånden med sina händer. Den kritiska och skeptiska iakttagaren kan naturligtvis säga, ja, Thomas ville tro och så blev det sist som han ville. Ett slags självsuggestion. Det resonemanget håller inte. För det första finns det många som lidit av samma kluvenhet som Thomas utan att någonsin komma fram till en fast och viss tro. För det andra finns det ännu fler som inte vill tro och som därför avfärdar alla vittnesbörd och bevis för Kristi uppståndelse och vägrar att tro. Den som inte vill tro brukar alltid finna en utväg att slippa. Det finns alltid något att skylla på. Otron brukar skylla dem som tror för att godtroget litar på auktoriteter. Men det finns minst lika många auktoriteter för förnekelse och otro som för den kristna tro. Det anses mycket finare att tvivla och att förneka än att tro. Thomas nöjde sig inte med mindre än fakta. Han fick påtagliga fakta. Han mötte den uppståndne på ett sådant sätt att han inte kunde annat än tro. Det var minsann ingen lättköpt tro. Visst finns det en lättköpt kristen tro, mindre dock nu än förr när det var modernt att vara kristen. Före den stora avkristningen när alla officiellt trodde var det inte så opportunt som nu att tvivla och förneka. Det hade den avsidan att många trodde bara liksom av farten, av födsel och ohejdad vana utan att närmare reflektera över själen. När så en så billig tro sattes på prov kunde den utplånas på en enda dag. Så har det gått i många fall och det är nog en av förklaringarna till att avkristnandet gått så snabbt. En byggnad som är underminerad faller lätt och fort som ett korthus. Vad har Thomas exempel att säga vår tids tvivlare eller förnekare? Inte kan väl vi vänta och begära att få se Jesus på samma sätt som apostlarna gjorde. Även om så skulle ske, så skulle den moderna skeptiken alltid avfärda en sådan syn som inbildning, som hallucinationer eller något i den stilen. Gud begär inte av oss att vi ska tro så att säga mot bättre vetande. Den som tvivlar lik Thomas inte för ros skull utan därför att han inte kan annat. Han bör sakligt och eftertänksamt pröva källorna, det vill säga noga studera vad evangelisterna och apostlarna meddelar om Jesu uppståndelse. När allt kommer omkring är otron och tvivlen mycket svårare att försvara än en kristna tron på Kristi uppståndelse. Hur kan man förklara att ingen av motståndarna till Jesus kunde förneka att graven var tom? Jo, graven var tom. Hur kan man förklara att de inte visade fram Jesu döda kropp för att därmed ge dödsstöten åt de kristnas tro på den uppstånden? Hur kan man förklara att den kristna kyrkan trots ständiga förföljelser och utan yttre maktresurser snabbt erövrade det romerska riket inifrån? Hur kan man förklara att farisén Saulus från Tarsus från att ha varit kyrkans bittraste fiende plötsligt stod om och blev den ivrigaste förkämpen för den inopportuna tron på Jesus den uppstånden? Hur ska man kunna förklara att i alla tider och än idag tron på den uppståndne kan helt förvandla en människas liv? Jesus sa det till Thomas: eftersom du har sett mig, tror du. Saliga är de som icke ser och dock tror. De orden gäller oss som lever idag. Vi får nöja oss med apostlarnas vittnesbörd som de själva gått i döden för. Vi får lyssna även till Thomas bekännelse: min Herre och min Gud. Vi får och vi bör pröva det skäl som gjorde att Thomas inte kunde annat än tro. Så är det med den rätta tron. Man tror inte för att det så ska vara. Den som verkligen tror, han tror därför att han inte kan annat. Det otroliga tränger sig på honom obetvingligt, oemotståndligt. Han måste böja sig för fakta och säga med Thomas: min Herre och min Gud. Nu sjunger vi psalmen 293, den första versen. Evangelisten Johannes skriver: men Thomas, en av de 12, han som kallades Didymus, var icke med dem när Jesus kom. Då nu de andra lärjungarna sade till honom att de hade sett Herren, svarade han dem: om jag icke ser hålen efter spikarna i hans händer och sticker mitt finger i hålen efter spikarna och sticker min hand i hans sida, så kan jag icke tro det. 8 dagar därefter vore hans lärjungar åter där inne, och Thomas var med bland dem. Då kom Jesus medan dörrarna vore stängda och stod mitt ibland dem och sade: frid vare med eder. Sedan sade han till Thomas: räck hit ditt finger. Se, här är mina händer, och räck hit din hand och stick den i min sida, och tvivla icke utan tro. Thomas svarade och sade till honom: min Herre och min Gud. Jesus sade till honom: eftersom du har sett mig, tror du. Saliga är de som icke ser och dock tror. Hjälp Herren nåderik och blid, att jag gav hjärtat all min tid. Mig håller vid ett ena, att tro på Herren Jesus Krist och öva kärlek utan list. Min hjälp är du alena. Amen. Nu sjunger vi psalmen 293, vers 5.
Thank you.
andakten kom från Växjö och leddes av domprost Gustav Adolf Danell. Sveriges Radio Växjö, morgonandakten leds av domprost Gustav Adolf Danell och Växjö domkyrkas motettkör sjunger under ledning av domkyrkoorganist Ture Olsson.
Målet gäller, vem var Jesus? För ungefär 1940 år sedan hölls i Jerusalem en rättegång. Ja, egentligen två stycken. En inför kyrklig och en inför världslig domstol. En judisk man stod inför rätta. Han blev gripen om natten i stadens utkanter och fördes först inför den kyrkliga domstolen vars medlemmar blixtinkallades för sammanträde före dagens inbrott. Man gick omedelbart till verket. Vittnen hade också inkallats och det framförde sina anklagelser som emellertid inte stämde överens. Målet gällde först att den häktade talat mot templet och mot Mose lag. Han skulle ha sagt att han kunde bryta ner templet och på 3 dagar bygga upp det igen. Han svarade inte på dessa anklagelser. Det hela började bli pinsamt. Fiaskot dallrade i luften för dessa mäktiga män som vidtagit denna extraordinära åtgärd för att i all hast undanröja en för dem misshaglig person. Då räddade situationen av ordföranden, överste prästen Kaifas. Man kom äntligen till sakens kärna, det som vittnena inte hade fått fram i sina vittnesmål men som var en offentlig hemlighet. Undergöraren Jesus hade både inför sina lärjungar och inför sina motståndare mer eller mindre direkt framställt orimliga anspråk. Han hade sagt sig vara Guds son. Han hade gjort sig lik Gud. Det var ingenting mindre än hädelse. Och för den synden föreskrev lagen dödsstraff genom att stenas. Kanske hade Judas, en av hans lärjungar, yppat vad Jesus sagt om sig själv i lärjungarkretsen. Kanske hade saken kommit till Kaifas öron på andra vägar. Nu ställde han saken på sin spets. Han besvor den anklagade att svara på frågan om han var Guds son. Spänningen i rättssalen hade nu nått sin höjdpunkt. Alla lyssnade under absolut tystnad. Man förstod att nu skulle det avgörande slaget falla. Svaret kom. Klart och tydligt, med majestätiskt lugn. Jag är det. Därmed var saken avgjord. Jesus hade bekänt. Den förmenta brottslingen hade erkänt sitt förmenta brott. Han var skyldig till döden. Nu gjordes processen kort. Vid gryningen fördes fången till Pontius Pilatus, landshövdingen, och där utspelades nu världshistoriens mest dramatiska domstolsscen. Här inträffade det ganska enastående att domaren å ena sidan gång på gång offentligt förklarade den anklagade helt oskyldig. Å andra sidan, på grund av de häftiga påtryckningar och hotelser, dömde honom till det fruktansvärdaste av alla straff, döden på korset. Om någonsin gäller här ordspråket summum just summa injuria, högsta rätt, värsta orättvisa. Dödsorsaken angavs med en inskrift på korset: Jesus av Nazaret, judarnas konung. Jesus dog efter några timmar på korset tidigare än beräknat. För säkerhets skull stack en av vaktmanskapet upp hans sida med sitt spjut. Det var ett brutalt sätt att konstatera att döden inträtt. Blodet och vattnet som rann ut ur såret var den makabra dödsattesten. Därmed tycktes målet vara avgjort. I själva verket började nu den verkliga rättegången. Den skedde inför allra högsta instans, inför den himmelska domstolen. Redan före dödens inträde skedde märkliga ting som gjorde åskådarna häpna. Jesus dog inte som en förtvivlad människa, inte som en brottsling. Hans näst sista ord var: det är fullbordat. Hans sista ord: Fader, i dina händer befaller jag min ande. Detta ropade han med hög röst, och så böjde han ned huvudet och gav upp andan. En jordbävning skakade både marken och människorna. Förlåten i templet rämnade uppifrån och ända ned. Chefen för de romerska soldaterna vid korset slog sig för sitt bröst och sade: förvisso var den en rättfärdig man och Guds son. Detta var preludierna till det oerhörda som inträffade halvannat dygn senare. Mitt i natten till första veckodagen, söndagen, skedde det. Ingen människa såg när Gud allsmäktig upphävde den dom som fällts över den enda rättfärdige som trampat denna jorden. Jesus, han som dödas för att han sagt sig vara Kristus, den levande Gudens son, uppstod och bevisade därmed sanningen av sin bekännelse. Han uppstod inte för att hämnas på sina fiender, utan för att förkunna syndernas förlåtelse, frid och salighet för alla människor som vill ta emot denna gåva. Efterhand kom hans lärjungar till graven, först några kvinnor. De hade oroat sig för hur de skulle kunna vältra bort stenen som stängde ingången till gravkammaren. Men den var redan bortvältrad. Den romerska vakten var försvunnen, graven var tom. Efter kvinnorna kom Petrus och Johannes dit springande. De fann också graven tom, men lade märke till linnebindlarna och svepningen som låg var för sig hopvecklade. Då gick det upp ett ljus för Johannes. Så skulle det inte se ut efter ett gravrop. Han såg och trodde, heter det. Han trodde att Kristus var uppstånden. Sen hände det slag i slag. När de skrämda lärjungarna var samlade på kvällen i nattvardssalen stod Jesus plötsligt mitt ibland dem. En vecka senare var det likadant, och var även Thomas med. Dessförinnan hade Jesus visat sig för Petrus ensam. En gång var 500 lärjungar tillsammans när han uppenbarade sig. Processen som avslutats med Jesu död fortsatte här på jorden. Det hade blivit resning i målet. En grundlig omprövning vidtog, och den pågår än idag. Målet gäller: vem var och vem är Jesus? Nya vittnen anmälde sig, nya vittnen inkallades. Många torterades och dödades, men in i det sista vidhöll de att Jesus verkligen hade uppstått. En av dem hette Stefanus. Han såg himmelen öppen och människosonen stå på Guds högra sida. När han med sin död vittnade därom stod en ung man, Saulus, i närheten. Han sökte värja sig mot detta vittnesmål. Länge spjärnade han mot udden. Till sist förmådde han inte längre stå emot. Han mötte den uppståndne själv utanför Damaskus. Då gav han sig på nåd och onåd. Och sedan vittnade han inför hela världen att Jesus uppstått och att han verkligen var Guds son. Processen går vidare än idag. På båda sidor om järnridån i öst och väst, på vilken sida står du? Vilket vittnesbörd och vilka vittnen tror du på? Deras som dräpte Jesus, deras som idag söker utrota hans namn, eller deras vittnesbörd som gett sina liv i hans efterföljd, apostlarna, martyrerna, alla heliga människor intill denna dag? ingen kan dra sig undan. Var och en måste ta ställning. Alla knän skola böja sig, deras som är i himmelen och deras som är på jorden. Och alla tungor skola bekänna att Jesus Kristus är Herren. Vi sjunger nu psalmen 106, den första versen. Aposteln Paulus skriver i första brevet till Korintherna, början av det 15 kapitlet. Mina bröder, jag vill påminna eder om det evangelium som jag förkunnade för eder, som ni jämväl tog emot och som ni ännu står kvar i, genom vilket ni också blev en frälsta. Jag vill påminna eder om hur jag förkunnade det för eder, så fram till eljest hållen fast där vid. Om nu icke så är att i förgäves haven kommit till tro. Jag meddelade eder ju så som ett huvudstycke vad jag själv hade undfått, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, och att han blev begraven, och att han har uppstått på tredje dagen enligt skrifterna, och att han visade sig för Cefas och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever kvar, medan några är avsomnade. Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, som är att likna vid ett ofullgånget foster. Jag är den ringaste bland apostlarna, jag är icke ens värdig att kallas apostel, jag som har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har icke varit fåfäng, utan jag har arbetat mer än de alla, dock icke jag, utan Guds nåd som har varit med mig. Det må nu vara jag eller de andra, så är det på det sättet vi predikar och på det sättet i haven kommit till tro. Herren Jesus Kristus är uppstånden. Halleluja. Han är sannerligen uppstånden. Halleluja. Amen. Vi sjunger nu psalmen 106, den tredje versen.
Thank you.
Morgonandakten leddes av domprost Gustav Adolf Danell och Växjö domkyrkas motettkör sjöng under ledning av domkyrkoorganist Ture Olsson. Därmed slut från Växjö.